Se dem inte i ögonen av Aino Trosell, uppläst av Anneli Norberg.
Att begrava någon är enkelt. Att gräva upp någon är värre. Var är armen? Det fattas en bit av en hals. Var kommer denna extra fot ifrån? Och om huvudet aldrig återfinns, kan man då överhuvudtaget säga, förlåt ordvitsen, att man har denna persons kvarlevor? Om själva huvudet fattas alltså. Vad är egentligen en död människa? Benrester, tygrester och en jordig torva hår? Eller bara tomrummet och saknaden? Hålet fullproppat med känslor och minnen som värker den efterlevande sönder och samman. Att ingen längre finns där. Men de kanske ljuger. Kanske är han bara fången och används som slavarbetskraft någonstans. Eller så gömmer han sig. De gömmer sig och har inte haft möjlighet att skicka ett meddelande. Och vart skulle de för övrigt skickat det, meddelandet, i denna röriga tid? Ingen kan man lita på i hela vida världen. Att begrava någon är enkelt. Om man har en kropp att begrava, en som man känner igen. Att man känner igen denna kropp så pass att den har ett oavvisligt tecken, något som bevisar. Graven var inte särskilt djup till att börja med, men den blev djupare och djupare. Skulle det aldrig ta slut? Skulle man aldrig nå botten? Nådde denna grav ända ner till helvetet? Men helvetet visade sig när himlen öppnades och det blev blött och halt och lukterna frigjordes och allt blev en enda sörja. Han var bara en av många. Han låg där med näsan i någon skrev och med händerna bundna på ryggen som alla de andra. Leran var kompakt, nu upplött. Med ett obscent ljud gjordes han slutligen fri och förpassades till den vita säcken. Gravens sidor var såpala, men slutligen svingades denna säck upp på ett lastbilsflak och den första etappen började. Den andra hittades några dagar senare. Sambandet mellan dem var ännu okänt. Den senare var perforerad av granatsplitter och ett hade varit direkt dödande rätt i hjärtat samt stora kroppspulsådern helt otvetydigt. Det fanns ingenting perverst med dessa människor som grävde upp de redan döda. Nej, vackrast utav alla var kanske dessa som lät sig firas ner till helvetets slipprigaste kanter och där vid randen av en avgrund ställde dessa frågor och sökte dessa svar åt dem som inte kunde, inte orkade, men gärna ville, om de blott haft kunskapen och kraften. Han hade varit vacker, men det fick dessa hjältar i det tysta inte veta, ty han var ful som alla andra och han stank förfärligt. De hade slutat spy. De arbetade i sammanbitet trots. Och graven blev så djup att vattnet tyngde kanterna och rasen började som hotade att låta dem gå samma väg, fast levande, in under lermassornas tyngd. Storfjället ligger framför honom, stort. Som en gigantisk vit kvinnomage. Ja, han ska penetrera henne snart. Ja, han är kåt. Det jävla ståndet vägrar att lägga sig. Han kan knappt gå. Skrattet bubblar som kolsyra upp genom näsan. Helvete. Natten är så satans jävla skön att han vill skratta. Han vill gråta natten. Den är vild. Hon är vild. Han ska rida, han ska glida vid hennes sida. Han får inte komma nu. Första etappen. Den korta backen från skidshoppen vid hotellet och ner till foten av fjället. Foten av fjället. Den är bra. Ja. Gummibåten står på, glidet ner för branten, glidet känns som från en friktionsfri utskjutningsramp. Fartvinden svider i ögonen, men i liftkön, den i denna natt obefintliga, är färden till ända. Inte en människa. Hotellet är mörkt, ingenting att se åt det hållet, bakåt. Vad är klockan? Hur mycket som helst. Hon ligger där framför honom, bullar upp sig. Han ska upp där på henne. Segerprovet. Hon tonar upp sig och med alla strålkastarna påslagna som ofantliga lysdioder upp efter liften.